Hur många här inne är barn? Precis. Vi kan alla räcka upp handen på den frågan, eller hur? Så alla är vi ju barn till någon. Vi har föräldrar. En del lever, andra är döda. Men vi har föräldrar någonstans. Vi kommer någonstans ifrån. Och jag fascineras över det här med att vi är Guds barn. Jag har tänkt på det de senaste veckorna. Jag har haft två bibelsammanhang som på något sätt har åtminstone den ena av dem har liksom varit en lite längre tid i min tanke. Och jag tänkte att jag ska ta dem idag och tala över de texterna. Och jag tänkte att vi ska börja med Galaterbrevet, och jag tänker läsa, och ni kommer att få följa med i texten här bakom mig. Galaterbrevet 4:4 och framåt. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. För några veckor sedan så vaknar jag på morgonen. Jag sitter i min säng. Jag har en sån här som man kan hissa upp vit så här. Sitter jag där. Och så ber jag en bön. Jag tackar Gud för dagen som jag har fått som gåva. Och så slår det mig att det här med att vi får dagar från Gud, det är som att Gud har en tidbank som vi har ett konto där vi får ett utdrag varje dag, en dag i taget. Och det slog mig hur viktig och hur värdefull varje dag är. En dag som du får, tänk vad värdefull den är. Och hur ofta vi bara tar dem som sådär. De kommer och går. Och att vi kanske inte ibland värdesätter dem så mycket som vi skulle kunna göra. I texten så stod det att tiden var inne. Alltså, då säger det mig att Gud, han vet när tiden är inne. För oss är det ibland så att vår tid liksom, ja men det borde vara inne nu, eller hur? Vi ber Gud, hjälp mig med detta. Ge mig det här, eller låt mig få bönesvar på det här området. Och så vill man ju att det ska komma på en gång. Och nästan alltid tycker vi att Gud kommer liksom i sista stund. Men när jag sa det till min fru så sa hon, ja men jag gillar inte det uttrycket i sista stund. Gud kommer aldrig i sista stund. Det är sant. Han kommer alltid i rätt tid. Även om det är väldigt jobbigt för oss att vänta. Men Guds tid är speciell. När tiden var inne, då sände ju Gud en ängel Gabriel till en ung kvinna, Maria. Och hon får budskapet om att hon ska få föda en son som ska bli världens frälsare, Jesus Kristus. Hon ställer sig till Guds förfogande. Och i den här texten så står det att Gud sände sin son. Det säger mig att Guds son redan fanns. Det var inte så att Guds son föddes liksom och kom till när han föddes här på jorden. Utan det var ju så att Jesus blev sänd från Gud till oss. Det är fantastiskt. Och så står det att han var ställd under lagen. Jag tänker att det här med att Jesus var ställd under lagen, med andra ord skulle man kunna säga att han var, alltså han hade samma förutsättningar som vi. Han levde under samma förutsättningar. Under samma lagar eller naturlagar. Han frös när det var kallt. Han var hungrig när han inte hade ätit något och törstig. Vi kan läsa om allt det här i Nya testamentet. Jesus var en människa som vi. Samtidigt som han var Guds son. Sänd från Gud till oss. I vers 5 står det att han skulle friköpa oss. Vi som levde under den här världens alla förhållanden. Och då tänker jag så här. Om han behövde friköpa oss. Då fanns det ju någonting som han faktiskt behövde köpa oss ifrån. Vad kan det vara? Ja, när vi läser Bibeln från början till slut så ser vi ju att mänskligheten har gått snett. Vi gick snett väldigt tidigt i skapelseberättelsen. Alltså vi fick ju en lag av Gud, eller ett bud. Ät inte av just den där frukten. Vad gör vi? Adam och Eva. Jag ska ge honom smiss när jag kommer till himlen. Varför var du tvungen att käka av den där frukten? Tänk, vi hade kunnat leva i frid och harmoni. Och Gud hade gått där i lustgården. Vi hade liksom haft hela tiden allt det där goda. Konstant. Men nu blev det ju inte så. En grej. Och de misslyckas. Ja. Så när Jesus kommer så har ju han har ju ett uppdrag. Vi behövde den här befrielsen. Och när Jesus dör på korset så tar ju han det straff som Adam faktiskt fick där. Gud säger ju att äter du av frukten, då ska du döden dö. Håll dig borta från trädet. Du ska döden dö. Men när Jesus dör på korset så tar han den döden som faktiskt är din och min. Som vi förtjänar på grund av våra synder. Och så står det i Johannes 1 och 12. Att åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Tänk vilket erbjudande vi har. Att alla som tar emot Jesus och det han har gjort för oss. För alla oss som tror på hans namn. Så har han gett oss rätt att bli Guds barn. Det är fantastiskt. Att du och jag, vi får vara Guds barn. Det är helt underbart. Oerhört. Barn till den högste. Och nu till den andra bibeltexten då. Som på ett sånt oerhört bra sätt beskriver detta med liksom föräldraskap och barnaskap och vårt förhållande till Gud. Det är den mycket välkända berättelsen från Lukas. Den förlorade sonen som vi ibland kallar den. Och jag ska läsa den och jag har lite bilder till den så att ni kan få följa med. Ni kan slappna av och lyssna för jag kommer läsa hela berättelsen. Så häng med och titta på bilderna om ni tycker att det börjar bli tråkigt att lyssna på mig. Lukas kapitel 15 och vers 11. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Vilken fantastisk berättelse. Är det inte härligt? Jag tänkte några saker ifrån den här berättelsen. När sonen har varit ute liksom och gjort slut på allting, då kommer han till den här punkten som jag tror är så viktig för oss människor faktiskt. Han kommer till besinning. Han är bland grisarna. Han är verkligen förnedrad. Det är slut. Livet verkar vara fullständigt över för honom. Vad har han att hoppas på? Inte ens får han äta av grismaten. Fröskidor som de åt. Men då står det att han kommer till besinning. Och det här är så fantastiskt. Han kommer till sans. Vad är det jag har gjort? Och jag tror att det är så viktigt att vi faktiskt låter oss beröras av den helige andes liksom maning i våra hjärtan som för oss till den punkten när vi ser och förstår den sanna verkligheten om oss själva. Jag är på botten. Jag vet inte om du har varit på botten. Om du är det nu eller om du har varit på sistone. Men det är bra att komma till besinning. Den här sonen, han i sin besinning så säger han, alltså pappa, där har ju tjänarna till och med bättre än vad jag har det här. Daglönarna får mat i överflöd. Jag vill stå upp. Han gör upp en plan. Jag vill gå till pappa. Och jag vill säga till honom, jag har syndat. Han kommer till den här ödmjukheten som är så viktig för oss. Han ödmjukar sig. Jag tror att många svenskar idag kommer till besinning. Man kanske till och med vet planen. Jag borde ta mig till kyrkan. Men det sista steget av ödmjukhet kanske man inte riktigt tar. Där man står upp och faktiskt går. Ta sig dit där hjälpen finns. Där mötet med Gud finns. Tänk om det var så att många fler kom fram till att jag behöver ödmjuka mig. Kasta bort all skam. Verkligen ta den och gå till pappa med den. Gud, vår far. Han säger ju det, jag är inte längre värd att kallas din son. Och han bekänner inför sin far. Och bekännelsen är väldigt, väldigt viktig. För ni vet, Jesus har dött för alla människor redan. Förlåtelsen är redan given. Du har redan fått förlåtelsen given. Alltså Jesus dog på korset för att Gud älskar hela världen. Vi sjöng det tidigare. Så den förlåtelsen är redan given för alla människor. Han dog för alla människor. Men när vi bekänner så sker någonting. När jag bekänner, då är det som att jag öppnar upp mitt eget hjärta för att ta emot den förlåtelse som Jesus redan har gett mig. Det Gud redan har gjort på korset. Det blir ditt när du bekänner. Syndabekännelsen är väldigt, väldigt viktig. Låt oss inte gå över den och bara tänka att ja, men Gud, förlåt mig. Bekänn väldigt tydligt. För vi brukar säga så här när vi kommer i själavård, att det som är tydligt bekänt är ju också väldigt tydligt förlåtet. Oerhört viktigt. Sen så blir ju den här sonen upprättad, och det är så härligt när pappa skyndar emot sin son. Kramar om honom, kysser om honom. Och när sonen kommer med sin bekännelse, då det är som att pappan bryr sig inte om det. Han ser ju sonens ödmjukhet. Han ser hur sonen har gett sitt liv till honom igen. Och det är så underbart. Pappan upprättar sin son. Det står ju att han ger honom den bästa dräkten och sätter en ring på hans hand. En ring är ett myndighetstecken. Ett sånt tecken. Du tillhör den här familjen igen. Jag är din pappa. Du är min son. Och ett sånt underbart upprättande som den här sonen får av sin far. Fadern hade ju egentligen all anledning att kunna säga att du är inte välkommen. Du har önskat min död, vill att få ut ditt arv i förtid. Du har verkligen gjort bort dig, syndat. Usch, vilken syndare du är. Men det säger inte Gud till oss heller. Jag menar, Gud ser ju alla våra synder. Han vet ju allt om oss. Det är inte så att Gud står och pekar på dig och mig och för att liksom hitta våra synder. Ja, men han har ju redan tagit hand om synden. Han bara längtar efter att du ska ta dina ödmjuka steg till honom och bekänna. Jag behöver dig, Jesus. Jag behöver din förlåtelse. Jag har syndat. Vi förstår inte alltid att vi är barn till Gud. Och vi har den äldre sonen som pappa då försöker att övertala. Den äldre sonen säger, ja men här har jag i alla dessa år slavat inför dig. Jag menar, vadå slavat? Han bodde ju hos sin far som var en kärleksfull far. Tänk att du och jag, vi bor i Guds familj. Vi tillhör honom. Vi är inte några slavar. Vi är Guds barn. Räta på ryggen. Ta emot det här livet som Gud har. Lev i det. Gud har gett oss det. Du är ett Guds barn. Du tillhör honom. Och för att avsluta så vill jag gå till den här texten som vi läste i Galaterbrevet. Det står att Gud har sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Tänk att Gud har lagt i ditt hjärta sin sons ande, Jesu ande. Och det står också i Bibeln att anden tillsammans med vår ande vittnar om att vi är Guds barn. Abba, det är inte musikgruppen Abba, utan det är det arameiska ordet för pappa. Jag vet inte hur du tänker, ibland kanske fader är så här lite högtravat ord. Men Gud vill faktiskt verkligen vara vår pappa, Abba. Vår underbare far. Jag vet ju att våra pappor inte alltid är världens bästa. De har inte alltid gett oss den här perfekta bilden av vad en pappa är. Är det någon som haft en perfekt pappa? Nej, inte jag. Han var jättebra, men han var inte helt perfekt. Här, vi har en perfekt pappa där. Ja, men det är ju inte så lätt att vara perfekt pappa. Men vi har en perfekt pappa. Och det är Gud. Fantastiskt. Han älskar oss utöver allt. Och när vi ödmjukar oss, kommer till honom, så kramar han om oss, tar emot oss. Och han gör det även idag. Alltså är du inte längre slav utan son. Tänk vad underbart att du och jag, vi får vara söner. Och då talar jag även till er kvinnor. Du har fått en sons rätt. Den sonens rätt. Alltså Jesu egen närhet och gemenskap med fadern. Den är given dig. Både man och kvinna. Nu är inte längre slav eller fri. Man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. I honom har vi fått ta emot detta. Jag skulle vilja utmana dig. Om du känner att jag vill ge mitt liv till Jesus Kristus. Precis som jag läste här tidigare i första Johannes, eller Johannes kapitel 1 och vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Om du verkligen vill bli ett Guds barn, så kan du få ta emot honom här och nu idag. Du kan sätta all den tro du har Om den så är så liten som ett senapskorn, så kan du sätta den till honom, till Jesus. Och det är han som kommer att rädda dig. Det är han som kommer att friköpa dig. Och göra dig till ett Guds barn. Den möjligheten finns idag. Du kan enkelt be en bön där du sitter. Och du kan gärna be med oss i vår förbön här framme. Och vi ska sjunga lovsång och tillbe honom. Och under tiden som vi har lovsång och tillbedjan så är ni välkomna till förbön. Vi ber tillsammans och vi söker Herren tillsammans. Och det behöver inte vara något jättestort. Det kan vara även små enkla saker som du vill att Gud ska hjälpa dig med. Eller så är du bara glad och vill dela din tacksamhet med någon. Så finns vi i förbönen här framme. Margot sitter här och ber tillsammans med dig. Låt oss söka Herren tillsammans. Herre Jesus, tack för att vi får bedja. Tack för att vi får komma till dig. Du som älskar oss och välkomnar oss med dina öppna armar. Som har gjort allting färdigt, berett klart allt. För att vi ska bekänna vårt behov av dig. Jag behöver dig Jesus. Jag är inte bättre än någon annan här inne. Jag behöver dig Jesus. Din hjälp och din kraft. Din förlåtelse. Möt oss du Jesus.